Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Nu kör vi, Kalle!
Hej och välkommen till Världen av katastrofen! Jag heter Kalle Zackari Wahlström och jag är lite lam i ansiktet. Hur är det, Patrik?
Ja, jag är rätt okej faktiskt, tycker jag. Lite trött. Far runt och håller på mycket nu. Så att, ja. Nej, men bra skulle jag nog säga faktiskt.
Jag såg på Instagram att du ska åka till Haparanda och föreläsa.
Ja, det blev lite Norrland till slut där och det är mer på gång längre fram sen i nedre Norrland och sånt på nya Norrlandsturnéer. Så att de har kommit igång där också nu.
Ja, kul.
Så jag fick börja nere i Uppland faktiskt. Så jag har både i Östhammar och Uppsala i början på veckan och sen blir det Vindens folkhögskola i Umeå på onsdag. Mm. Vecka 9 är detta alltså på vårat sportlov, så Ingmar kan vara med och köra på den långa resan då. Va? Så vi åker på en sån där semesterresa igen där vi stannar och pratar lite efter vägen.
Ja, mysigt.
Ja, Vindens folkhögskola, det är väldigt speciellt.
Varför då?
Därför att där har jag gått.
Nej.
Jo.
Vad mäktigt. Det kommer vi tycka är kul.
Ja, alltså det är lite väldigt speciellt. Det var där jag lärde mig att bygga träbåtar och timra hus.
Mm.
Så det är liksom därför jag bor här i det här huset som jag bor i.
Tack vare Vindens folkhögskola.
Ja.
Otroligt. Och så du åker dit som ett tack, kan man säga.
Ja, alltså det var redan bestämt innan jag visste att det var just på Vinden. Utan, ja men vad ska det vara då? Ja, det blir i Vindens folkhögskola. Nej men vad roligt, där har jag gått, sa jag då.
Ja, vad roligt.
Ja. Kul, och sen kul. Är det Haparanda uppe i norr och så eventuellt... Men det är ju för kommunens tjänstemän om det vi får till det på fredagen på hemvägen då.
Du, är det dags att göra liksom en hemsida där man kan se vad du föreläser eller?
Alltså jag övervägde väl att göra det här. Alltså en hemsida överhuvudtaget där man kan se också att jag föreläser.
Ja.
För nu, det är ju så att jag har pratat med Ingmarie här och... Jag kör prioritera föreläsandet nu.
Ja.
Så vi har ställt in den ena småbrukarkursen i sommar för att lätta lite på trycket där istället då.
Okej.
Okay. Och sen gör jag så att jag kör turné varannan vecka. För det har ju exploderat nu då, va?
Ja.
Så att jag... Det är många turnéer inplanerade, men det finns platser kvar då, för jag som sagt gör detta nu då, så att det blir bland annat så har jag platser kvar neråt Göteborg, Halland, jag har även i Älvsborg mer in emot Ulricehamn och de bygderna, norra Småland där. Skulle man kunna ta också en vecka, det är någon dag kvar där, men sen är det är bara att fråga för de som vill vara med och organisera då.
Alltså hör av sig på DMs eller mail?
Ja, kör på mail. Då kör vi på min, så vi slipper det bland frågorna på poddmailen här. Utan då är det Patrik med CK på slutet .selman@gmail.com. Patrik med CK .selman @gmail.com. Där, gör det, så följer jag upp, så ser vi om vi kan hitta lösningar då. Och jag kommer även, Ingmarie kommer ju att, Hon har kryssat i rutan för pension nu.
Va?
Ja, hon är lite ung, men vi satsar på det här nu med kurser och utbildningar, och vi ska även börja filma för online och sånt.
Så gud, det, vad spännande.
Ja, det är jättemycket roliga saker, och så, ja, så är det. Sen har vi ju Prepbox också som går bra nu.
Mm.
Och sen ska vi ju göra de här jordkällarna, vet du. Så att det är...
Vilken entreprenör.
Ja, till slut. Nej då, jag har allt försökt med olika saker. Någon gång ska man väl få till det.
Ja, jag har ju varit och jagat toppfågel i helgen. I Ångermanland. Upp mot Västerbotten till. Det var superkul och härligt. Det var väldigt fint väder. Men en grej som slog mig då... när jag var där uppe, det är ju liksom i, inte väglöst, men oplogat land. I en liten koja utan el, en sån här gammal huggakoja som står på marken med en kamin och 12 bäddar. Fy fan vad hårt livet är där uppe på vintern alltså.
Det tränger sig på alltså.
Alltså det är så otroligt, man kan ju inte gå någonstans utan skidor. Man sjunker ner till midjan.
Mm.
Det är 20 minus, det är... Man ser inga djur. Man ser lite harspår ibland. Man ser lite rävspår ibland. Man ser någon ren. Men och jag skidade runt då i 3-4 dagar. Jag lyckades skjuta en tjäder och en orre. Men det blir man ju inte mätt på. Så det blir tydligt vad otroligt viktigt det var att vara förberedd för. Speciellt där uppe i den delen av landet.
Mm. Tänka på att det har varit... kallare. Vi kommer ju från en av de kallaste perioderna under de senaste 12 000 åren, vet du, lilla istiden. Så att det har ju varit tufft överallt alltså. Jag har sån, när man håller på med detta som vi gör med småbruk åt självhushållningshållet och det här och ska producera, det är... Alltså man förstår ju att grunden för välståndet har varit väldigt mycket produktivitetsökningarna inom jordbruket faktiskt.
Mm.
Det var hårt. Men också det här bitande när du har vinter, när det är riktigt kallt också alltså. Mm. Jag känner det när vi har riktigt kallt längre perioder här, att det tröttar ut den alltså.
Ja, men då, vi hade svårt med vattnet. Vi glömde motorsågen med långt svärd. Vi fick aldrig upp någon vak i sjön. Så, men det var liksom lite dubbelis. Men du vet, att hålla på att skopa upp vatten från... Det var typ en decimeter som man kunde komma åt. Då försöka skopa upp det och ha i någon slags dunk. Ja, det var ju kärvt. Och det finns... i närheten av den här korgen så finns det en gammal boplats med några hus som ligger kvar och står och förfaller. Längs kyrkstigen ligger de husen. Och då tänker man att de också höll på med och gick till kyrkan varje söndag så skitlångt. Så bodde de där ute i skogen. Och jag fattar inte hur de gjorde det. Alltså vad de levde av. Vad åt de?
Mm.
Ja.
Nej, de behövde gå runt och slå gräs på myrarna där.
Ja.
Och torka och köra genom en idisslare så de fick mjölk och kött.
Ja.
Så är det. Så köpte de väl någon säck med säd också då, va?
Ja.
Förmodar jag. Nej, men det har varit tufft för många här. Det är ju så. Men du, nu tappade jag det. Jo, så här. Vi har ju beredskapsskolan som kommer nästa onsdag.
Just det.
Lite längre fram, det är ju första lektionen som kommer då. Sen kommer ju, det bygger ju på hemskt vis.
Mm. Vår minnesramsa för att komma
just
ihåg
det.
Vilka områden man ska tänka på när det gäller beredskap.
Ja. Ja, och då är ju T där på hemskt, det är ju transport.
Mm.
Tror du att skidor är med där? Är det det som kallas för ledande fråga?
Du kommer prata om det alltså.
Det är ju så. Det där är en sak som jag tror att många inte tänker på. Om du bor... Ja, alltså spelar egentligen inte någon roll. Ja, det är klart. Det kan bli ordentligt med snö överallt i landet. Men det är ju mer relevant oftast ju längre norrut du kommer. Men det är relevant för merparten av vårt land alltså. Är det inte plogat så är det ju alltså så här att det är lätt lättare att åka skidor redan vid 10-15 centimeter alltså, än att gå.
Mm.
Så fort egentligen du kan åka skidor så är det lättare att åka skidor.
Mm.
När du glider och detta, va? Om du kan eller lär dig åka skidor och har riktiga skidor.
Ja.
De flesta har ju oriktiga skidor nu för tiden.
Alltså sådana här jättesmala.
Ja, det är ju för preparerade spår då. Och det är ju jätteroligt att åka på sådana där i de här fina spåren. Men om du inte har det, då behöver man ju ha turskidor.
Just skidspår känns ju som någonting som kommer försvinna ganska snabbt i händelse av kris.
Ja, jag skulle tro det, Kalle. Det där tror jag var en sån där klockren analys faktiskt.
Ja, men och alltså, inte bara skidor utan också ha någon typ av pulka så att man kan dra grejer. För det är ju också en grej som blir väldigt... Alltså det där till exempel hämta vatten och sånt där.
Mm.
Att kunna flytta saker även fast det är snö, det var ju på ett sätt lättare förr. Att det var ju då man tog timmer och sånt där för man kunde dra ut ur skogen med hästar. Men det blir ju tydligt att alltså man blir så liten. Är det 90 cm snö, du kan inte gå. Du kan gå liksom 10 meter på 20 minuter och sen är det helt slut.
Ja. Och ska du då ha med dig någonting också? Nej, men det är så. Alltså man bor man lite vid sidan om. Alltså det blir ju mycket snö in i tätorter och sånt också, va?
Mm.
Får väl alla gå ut och skyffla, höll jag på att säga där. Men bara du ska till grannen eller vad som helst. Det kan ju vara att, ja men tänk dig om du fick en snökanon hos dig.
Mm.
Och du ska till laggon som inte finns längre.
Nej.
Men du ska bort till garagen som ligger ännu längre bort.
Ja.
Du får ju ta skidorna dit, vet du.
Ja. Ja.
Nej, men alltså det är ju så. Det är jättejobbigt. Det räcker ju med en halv meter snö så blir det...
Ja, så blir det tufft.
Ja.
Ja. Ja, det är bra tycker jag. Det där har jag på snackat om förut tror jag. Men att utsätta sig för den där typen av... situationer och miljöer och fysiska ansträngningar. Jag har ju pratat om det där multisportloppet jag gjorde, eller när jag gjorde någon sån här militärmarsch i TV och sånt där. Att man utsätter sig själv för såna grejer som känns hopplösa nästan för att de är så jobbiga. Men när man kommer ut på andra sidan, ja men som igår kväll då, jag kom hem sent igår kväll, och du vet, man kommer in till ett varmt hus. Man behöver inte elda i 8 timmar för att få upp värme i väggarna innan man kan gå och lägga sig. Utan det är liksom uppvärmt. Det är helt fantastiskt. Vatten i kranen.
Mm.
Vilken lyx. Och att göra det där, att få de där... Ja, men liksom skillnaderna. Känna på hur det är att vara ute. Och fatta vad man klarar av och inte klarar av. Och fatta vad man ska vara tacksam för och inte vara tacksam för. Det är otroligt värdefullt.
Ja. Tänk när man kommer in så där, vet du, och så är fingrarna bortdomnade så man inte har någon känsel och så ska man försöka få upp eld. Och,
ja, men det var en dag när vi skulle hem så hade jag blivit blöt om händerna. Och jag låg i skoterpulkan för det var lite trångt om plats. Och när jag kom fram till stugan, då var ju mina händer som fenor. Jag hade ju ingen känsel överhuvudtaget. Jag kunde inte göra någonting. Och man kan inte ens ta sig skorna liksom.
Nej. Jag har en sån... vi sov i tipi nere i... vid älven när jag gick i folkhögskola i Sveg. Då var jag ju 20-årsåldern. Jag var 19 då, för jag hade inte fyllt 20 faktiskt då. I början på vintern där. Och du vet, det var ju minus 40 och sånt.
Mm.
Och nu ringer det att jag har berättat detta förut, men det kanske är ett par år sedan.
Du kör igen tycker jag.
Ja. Nej, men vi gick ju ner där. Vi hade liggunderlag i botten och så hade vi renskinn över och så hade vi dubbelsovsäckar då. Och så gjorde vi upp eld i mitten. När vi gick upp. Men jag hade inga eldvakter då, utan den fick ju slockna sen, va.
Mm.
Men dels så hade jag en av vännerna där, han hade munspel och spelade, och då frös ju tungorna, vet du. Efterhand tystnade munspelet sakta ner, det saknade toner där. Men just det här med händerna, när jag gick upp på morgonen där en morgon och var jättepinkenödig, vet du. Jag fick ju inte ner dragkedjan för de var så bortdomnade händerna, vet du.
Ja.
Och... det var ju inte mer än ett par hundra meter till skolan då, så jag rusade ju in där och fick upp händerna på ett element där inne. Så det, jag klarade mig då, det var tur då när man var så ung, då gick det.
Man får köra som sådär på Mount Everest, att man har en flaska man kissar i sovsäcken.
Ja.
Så man inte behöver gå upp.
Ja, precis. Ja, detta var på morgonen när vi skulle gå upp då.
Ja.
Jag kan väl säga att man drog sig för att gå ut faktiskt.
Mm.
Ur sovsäcken.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Patrik, den här veckan är podden sponsrad av en gammal klassiker.
Ja! Yeah.
OV-butiken.
Ja.
Inte Ove, som i namnet Ove, utan OV-butiken. Berätta.
Ja, vi har en kod där och det kan vara bra att känna till för de som lyssnar på det här avsnittet om ett år också. Att det ligger en kod, för det tror jag de kommer att fortsätta med då. Det ligger en kod till poddens lyssnare där i kategorin hemberedskap.
Mm.
De har ju olika kategorier då, men hemberedskap är den som den här koden hemberedskap gäller. Och det är stort H i början och sen små bokstäver. Hemberedskap. Då får man 10% på allt i den kategorin. Hemberedskap och prepping heter kategorin. Jag plockade fram den där nu för jag fick en grej av honom och säga vad jag tyckte.
Vad var det?
En liten grej då, och den vill jag gärna nämna nu, för jag tyckte väldigt bra om den. Vi har ju den där tre-regeln, som vi har ju flera tre-regler. Den ena är ju redundansregeln, att om det är saker som är viktigt så ska man ha tre sätt att göra det på.
Mm.
Och göra upp eld är ju en sån sak.
Mm. Få ner gylfen.
Vad sa du?
Få ner gylfen.
Ja, det är så. Det måste man ha tre metoder för också.
Ja.
Nej, men det är bra att ha en tång eller någonting där. Greppa med. Nej, men alltså, jag är ju mycket för det där, du vet, handvisp innan elvisp och sådana där grejer. Alltså låg komplexitetsnivå så att det är saker som faktiskt fungerar.
Mm.
Men så kan man skaffa den där modernare, mer komplexa saken som är så fantastisk också, men den är bra så länge den funkar. Komplexitet ger ju sårbarhet, va?
Mm.
Det är lättare att saker går sönder om det är massa grejer, och den här tillhör ju den kategorin. Men den var så pass bra så att jag tänker jag ska rekommendera den.
Vilken då?
Det är en plasmatändare.
Oj. Jag ser den här nu. 199 kronor. Det är nedsatt just nu också. Den brukar kosta 249 egentligen.
Ja, det är ju alltså, har du hört talas om plasmaskärare och sånt där? Där du gör en båge och skär genom plåt och sånt?
Nope.
Nej, men det är som en, ja, du gör en båge helt enkelt. En elbåge. Och varför jag gillar den här, det var ju för storleken. Den är som en större cigarettändare. Och den är gummerad, så att den är tät, vattentät också. För det är ett litet bekymmer när det gäller elduppgörningen. Då antingen får man ju ha sina saker i täta, vattentäta påsar.
Mm.
Eller också så får du ha specialgrejer med vaxade tändstickor.
Mm.
Sådana saker som kan funka ändå. Eller så är det ju eldstålet som har sin stora styrka i att det gör inget om det är blött. Men den här, när den ligger i fickan som en vanlig cigarettändare, så är den vattentät. Så att du kan i en nödsituation där du har gått i en vak eller någonting faktiskt få upp en eld väldigt fort. Och den fungerade jättebra när jag testade den då. Den här, man ser ju, när man går in och tittar så ser man som en lila båge på den där. Det är en liten båge och den tänder ju väldigt bra. Det är jättehög temperatur där då. Det motsvarar en laddning 300 tändstickor. 300 tändningar kan man säga då.
Sweet.
Och du laddar den dessutom då med USB.
Du kan ladda från powerbanken.
Du kan ladda från powerbank, du kan ladda från en liten solcell, du kan ladda ifrån bilen du, och så vidare och så vidare. Alltså då väldigt hög möjlighet att fylla på den igen då, va? Jämfört med bensin eller andra sådana saker som är slut när det är slut.
Just det.
Så nej, den tillhör, jag som sagt var kategorin mer komplex som jag brukar reservera mig lite lätt ifrån. Men den här hullmåttet där, måste
kul.
Jag säga. Ja, så den är en rolig grej. Men sen har vi ju en annan grej där.
Mm-hmm.
Och det är ju raketspisarna.
Just det.
Och jag har gett bort en del sådana i present faktiskt. Som finare present.
Ja.
De ligger ju ändå uppåt tusenlappen där tror jag. Eller någonting sånt där, va. De kan jag ju också rekommendera. Nu är detta en sån här. Alltså det finns ju olika storlekar på dem. Och det är ju en raketspis. Det är ju en som man eldar med biobränsle. Alltså pinnar och kottar och allt möjligt så, va.
Mm.
Och där är det ju så att skorstenseffekt, ju längre skorsten du har, ju bättre drag blir det. Och detta är en mobil sån som du ska kunna ta med dig i pulkor i ja, men om du går ut på isen eller vad som helst, va, fiskar eller i båten eller i bilen då.
Mm.
Så den är ju inte jättehög. Men den fungerar alldeles utmärkt och fördelen med den är just det att du får mycket syre. Så när den blir varm så närmar det ju sig en gasolspis faktiskt. Det blir ingen rök och du får fart på lågorna då. Och det gör att det går åt väldigt lite bränsle jämfört med en vanlig eld till exempel.
Då. Det är det som är själva raketet.
Ja. Det blir som en raketstråle som står upp i skorstenen där kan man säga.
Men alltså, det här är ju svinmysigt. Gå in och botanisera lite bland hemberedskap och prepping-segmentet på OV-butiken. Det finns ju massa grejer. Sjukvård och köksgrejer och massa olika mysiga härliga grejer.
Ja, det gör det. Jättemycket saker finns det där. Vi kommer att göra, tänker vi gör så, Kalle, för de kommer att vara med oss i 3 veckor nu. Detta blir vecka 1, så vi tar och pratar lite om några grejer varje gång då.
Ah,
så tack för sponsringen också.
Bra det, tack OV-butiken. Koden är hemberedskap med stor H, visst var det?
Jajamensan, och det gäller allt som ligger i kategorin hemberedskap och prepping då.
Gött. Du, Patrik, vi har fått en del frågor till podden.
Ja. Ja, det måste vara många frågor nu, Kalle. För nu har vi ju pratat om laggårdsbränder och hemskt vis nybörjargrejer. Det måste vara 3-4 veckors frågor. Det måste ju vara 100 frågor.
Ja, det är väldigt mycket frågor. Jag får ta en på måfå här. Här kommer en fråga som undrar vad som händer med vatten och radioaktivt nedfall.
Mm.
Hur ska man tänka då? Kan man gå och skopa upp lite vatten ur sin lokala sjö och köra genom ett vattenfilter?
Nej, inte vilket vattenfilter som helst. Det kan man inte. Jag funderar på om det finns några filter som går att göra det med.
Men går det att vänta en liten stund och sen ta vatten? Eller hur är det där? Du brukar säga något om halveringstiden.
Ja, alltså det är ju så här att du har ju väldigt hög strålning i början utav när det kommer nedfall. Om det skulle vara någonting som... Det, vi pratar ju alltid om de här scenarierna där du är en bit ifrån och det blåser åt ditt håll och det kommer nedfall i luften och faller ner. Och då är det ju så här att det är alfa, beta och gamma strålning i början då, och det är väldigt korta halveringstider. Och energin då i den här strålningen, den frigörs ju mycket fortare. Alltså det blir mer strålning när det faller sönder fortare, va. Och där handlar det ju om att ta sig skydd, för det är så hög strålning med stor sannolikhet så att ja, annars klarar du det inte egentligen, va. Det är klart, är du i ytterkanterna, det sjunker ju längre ut i ytterkanterna du är, va. Och då kan det ju, för de flesta människor kan det ju räcka med att ta sig in i källare och så vidare. Men man ska nog sikta på någon form av skyddsrum i alla fall om man har möjlighet till det, va. Men det kommer också såna här andra grejer som Tjernobyl-nedfall och sånt som ligger i decennier, va, som inte heller är så nyttiga. Du vet, man hörde ju om becquerel och sånt då i svampen och i renkött och så. Det är ju inte lika intensiv strålning där, men det är ändå onyttiga saker, va. Så det kommer ju att finnas också.
Ja, men man hittar väl fortfarande... heter det cesium?
Cesium och strontium är de jag kommer på rak hand. Det kanske är någon mer också, men det är väl de två man brukar prata om då.
Just det. Så, alltså man hittar fortfarande det i vildsvin, vet jag. Alltså det i de här Mellansverige-delarna där det är som värst.
Ja, men det man kan säga är ju så här att brunnar, det kan ju rinna ytvatten längs med ytterkanterna på brunnar. Alltså det rinner på tänkt gräsmatta emot brunnsringarna och så ner mellan jorden och brunnsringen och så in i brunnen i skarvar och sånt där. Och då är det ju så här att det där går ju att förhindra beroende på hur brunnen ligger och så där, va. Men genom avskärande diken till exempel som leder av vattnet åt sidan och att man täcker med presenningar för att skydda sina vattentäkter i sådana fall. Va?
Mm.
Så att inte det kommer regnvatten med sånt här precis runt brunnen och att det inte kan rinna in under en sån presenning för att det lutar och så. Va? Och det gäller även djupborrade brunnar av äldre modell. Så det ska man tänka på också där och skydda dem på samma sätt då, så gott man kan helt enkelt.
Mm.
Om man inte har dem inne i byggnaden. Men du sa att det kom i din brunn fast den är inne i det, alltså. Det är märkligt.
Ja.
För du fick ju sot i den när det brann.
Ja, men exakt. Alltså den är ju också djupborrad, vilket ju också är skumt. Men
det måste ju vara alltså den är ju som inne i en jordkällare dessutom,
ja.
Va?
Ja. Men det måste ju vara att det rinner på berghällen under, liksom, under jorden här och sen ner på något sätt.
Ja, men man tycker ändå att det borde ha filtrerats alltså.
Ja, eller hur?
Ja, mycket märkligt. Just så, ja, sotpartiklar som är relativt stora också.
Jag väntar på svar på vattenanalysen. Det kommer i början på veckan här nu. Jag fick faktiskt svar på jordprover runt branden.
Ja.
Är ett stickspår. Men det kommer att räcka, det är liksom inga föroreningar nere i jorden, så jag kommer inte behöva hyvla bort hela topplaget, utan det gäller bara att plocka bort allt synligt, om man säger så.
Åh, vad härligt.
Så himla skönt.
Jag förstår det.
Ja, men det var ju också en kostnadsfråga där, för om man behöver hyvla bort jordlagret och sen deponera det som asbest, då hade det ju kostat miljarder för oss, för det hade blivit så många ton.
Ja.
Men nu är det bara att plocka allt, men...
Ja, det är bara göra.
Ja, men det kommer en med skopa och gör det åt dig. Så kan du stå där och titta på och tänka, vad skönt att jag slipper göra detta själv.
Du, vi har fått en till fråga om vatten från Helen. Med vatten verkar vara något som många tänker på just nu.
Ja, men det är viktigt också, så att det är bra att de gör det.
Ja, bra.
Faktiskt, för det är ju en bland de allra, allra viktigaste, förutom det här att kunna hålla värmen då, va?
Och det här pratade vi som hastigast om för några veckor sedan, vet jag. Men vi tar det som upprepning. Hon bor i lägenhet, begränsad förvaring, men bor nära en sjö strax utanför Stockholm. Och klurar nu på om jag vid nödlägen kan filtrera och dricka vattnet från sjön. Det är en sjö som gränsar till Mälaren, så vattnet är eventuellt något bräckt. Men jag tolkar det som mer sött än salt. Och ja, det går några tunga fartyg om dagen på sjön. Hon googlar sig galen och hittar inget bra svar. Kan hon filtrera det här sjövattnet och dricka?
Ja, så länge det inte är nedfall i det så är det ju så att det går att filtrera. Det som man inte får bort, det är ju liksom kemikalier. Alltså ämnen som man inte vill ha höga doser av då. Men det är ju oftast inte det om man dricker kortvarigt utav en vattenkälla.
Utan jag tänkte precis säga det. Att det handlar väl om det liksom är för alltid, då är det dåligt.
Ja.
Att ha de här grejerna i sin brunn i huset till exempel.
Ja, det går ju inte, va, i det. Men om du behöver dricka vatten så är det ju så här att kan du rena det? Det är oftast fråga om bakterier, patogener och sådana saker som du inte vill ha via dricksvattnet.
Ja, alltså som har skit ner sig.
Ja, exakt. Då torkar du ut ännu fortare, va? Ja. Att det blir jätteallvarligt, va? Och det får man väl också säga då, att är det så att det blir katastrofala förhållanden i en tätort till exempel, va? Du vet, toastolar och sånt inte funkar och det blir kaos och sånt. Ja. Alltså jag brukar ju tänka på de här förorterna runt våra större städer. Det bor liksom 50-100 000 människor i sådana här... Ja, höghus kanske det inte är, men flervåningshus då, va? Tänk dig när det inte funkar där, va? Det blir, alltså, man hade ju, finns det inte kolera kyrkogårdar och sånt i Stockholm?
Jag vet inte.
Säkert. Jo, men jag tror det gör det. Alltså att du har haft utbrott, och det var ju kallare än vad det är nu då, va?
Mm.
Så att det här, för man hör ju ofta om detta när det är naturkatastrofer och sånt på varma ställen. Va?
Ja, typ Haiti.
Ja, exakt.
Ja.
Och då försöker man ju få ut då toaletter och sånt, alltså typ bajamajer, så fort som möjligt så inte folk börjar överallt. Va? För då kommer de här epidemierna. Va?
Mm.
Och där har du ju det här med filter och kokning då.
Just det.
Som basgrej. Så det funkar mot såna organismer.
Och sjön till igen. Du kan dricka vattnet ur Ulvsunda sjön.
Om inte det är nedfall, kom ihåg det.
Ja, men du måste filtrera eller koka eller hålla lite koll så att det inte flyter runt några turds i vattnet.
Ja, det kan vara, behöver inte göra, utan det kan vara illa utan att det gör det. Så speciellt i en utsatt situation. Nej, men det är lite som du sa, du slarvar med sår och sånt där och du har varit då antibiotikakurer 5 gånger. Alltså det är ju en grej om man dricker lite vatten, man tror att det är rent och så blir man dålig och så blir de omhändertagen. Men är det besvärliga situationer, då har du inte de där marginalerna kanske, va? Utan då får du inte, då vill man absolut inte ta risken.
Nej.
Är du med?
Mm.
Så bästa tänkbara filter man har råd med och eller kokning då.
Hade vi inte gjort så mycket reklam för olika grejer i det här avsnittet så hade vi kanske kunnat säga om våra vattenfilter. Men vi
ja, det struntar vi den här gången, Kalle eller Tommy.
Du, vi har fått en fråga för... Det är kul att det är så mycket kvinnor som skriver frågor, tycker jag. Hon skriver så här: jag har den senaste veckan varit helt uppslukad av tanken på att behöva lämna mina barn i händelse av krig. Hon har varit krigsplacerad inom polisen sedan 10 år och sambon har sin placering i hemvärnet. Jag har aldrig haft en tanke på att ducka när det gäller att ställa upp i samhället i min roll som polis. Men nu har jag 2 små barn och scenariot att både jag och sambon blir inkallade känns mer verkligt. Min första instinkt har varit att ta barnen, gömma mig och fly. Men min förnuftiga hjärnhalva förstår att alla måste hjälpas åt om mina barn ska ha ett tryggt samhälle att återvända till. När jag söker information så ska kommunen sköta våra barn och jag och sambo, om jag och sambo behöver lämna hemmet. Det är väl egentligen ingen fråga, men jag känner att jag skulle behöva höra ert resonemang om hur man ska tänka kring sina barn i den här situationen. Ska man förbereda intyg om att mina föräldrar ska ha full rätt att sköta barnen? Behöver de ID-handling och så vidare? Hur ska jag förbereda mig för att känna att jag har gjort det jag kan i den här frågan? Tack på förhand.
Ja, alltså det där är ju... Jag tror vi har ju pratat om detta till och från, just det här att... Grunden är ju det här att vi är så beroende av samhället idag, av varandra. Vi är så specialiserade att ja, man kan ju förbereda sig så man klarar sig själv ett tag om det inte händer något och man behöver hjälp. Va? Sjuk och skadad och så vidare. Va? Men alltså, grunden är att vi behöver varandra, så att beredskapen syftar till... Att få, alltså i hemmen då, i hushållen, syfta till att vi ska kunna upprätthålla samhället. Som generellt sett är rätt dåligt förberett, milt uttryckt då, va? För tillfället, hoppas att de blir bättre. Men det hjälper ju inte oss att sitta och gnälla på det, utan vi förbereder oss. Och det är vi som kan göra det fort. Och då gäller det att vi fortsätter att lösa våra uppgifter sen, va?
Men det låter ju bra. Jag hör dig säga det, jag har hört dig säga det förut och jag tycker liksom, jag håller med. Men i en väldigt orolig tid så innebär det du just säger nu att man också ska åka ifrån sina små barn.
Ja.
Och det låter ju som att det går emot allt som man har biologiskt nedärvt i sig. Där man bara vill skydda sina barn. Liksom, att det är prio ett alltid.
Ja, alltså jag tänker så här att egentligen så tror jag att det nedärvda är att man agerar tillsammans med dem runt omkring sig i en farofylld situation, va, för att skydda barnen.
Mm.
Inte springa och gömma sig med barnen, om jag ska vara riktigt ärlig. Det kanske är mer kultur i och för sig, snarare än biologi. Men jag har ju sagt det, tatt det här med kustbevakningen som var mitt första uppdrag där de var kommenderade att lyssna på Sällman och inte kom frivilligt. Det var ju några som hade önskat, så några ville ju det i alla fall. Ja, men då börjar jag ju med det här. Att syftet med den här föreläsningen, det är att när ni kommer hem sen så ska ni mycket noga tänka igenom hur vill ni ha det. När ni ska lämna era käresta och familj. Och här i det här fallet så är det både kärestan och hon som ska lämna familjen. Hur vill ni att det ska vara hemma hos er när ni ska lämna det? Och gå ut och lösa era kustbevakningsuppgifter i det fallet. Och i det här fallet polisiära uppgifter då, va?
Mm.
Och det är det. Det är väldigt hög tid att alla ni, och det är ju sopgubbar, nej! Renhållningsarbetare,
ja.
Trivseloperatörer och så vidare.
Vad är trivseloperatörer?
Det är de som städar järnvägsvagnarna.
Jaha.
Ja. Och så vidare och så vidare. Va? Alltså, finns ju människor som har jobb som inte är akuta. Men de kommer ju och jobbar ju ofta i organisationer där de kommer att få lösa andra uppgifter. Så de behövs ju de med på sina arbetsplatser, va? Alltså det är jätteviktigt, för att det är andra områden som verkligen behöver stärkas upp då, va? Men ja, det finns så mycket som man kan göra, höll jag på att säga. Jag har inte varit i situationen som hon beskriver så att jag kan gå in i detalj vad hon ska göra. Men däremot så tycker jag att hon ska ta reda på, hon ska prata med sin kommun. Jag kan väl säga så här att förskolor och skolor kommer ju vara oerhört viktiga att hålla igång, och den personalen som finns där.
Ja.
Så ja, jag undrar hur det är med krigsplaceringar och sånt där. Jag tror det har kommit igång rejält nu, så att är man chef för verksamheter som är centrala så här, inklusive barnomsorg och sånt, så är det ju bara att höra av sig till Pliktverket och krigsplacera sin personal. Och det tänker jag också är bra för att personalen ska förstå vad viktiga de är. Att de har viktiga uppgifter och att man måste göra det tillsammans, om polisen, läkaren, linjearbetaren som ska laga kraftledningar och så vidare ska kunna fortsätta göra det, så behöver någon ta hand om deras barn, va?
Mm.
Så
men om det är någon som lyssnar på podden som har tänkt något på det här eller gjort något med det här, så får ni gärna höra av er och tipsa.
Ja, eller någon på kommun som har hunnit ta tag i de här. För ofta är det ju, man hör av sig så vet de inte riktigt än. Va? Men jag tänker mig, för att det jag märker nu är faktiskt att nu börjar det hända saker på riktigt. Och det märker jag ju därför att nu är det kommunala bolag som hör av sig till mig och vill ha hjälp med utbildning av personal. Det är folk i äldreomsorgen och så vidare som hör av sig. Försöker få till utbildning av deras, i alla fall, chefer. Alltså du, det ska jag säga. Nu får jag sticka, göra en utstickare här lite. När man, det är så här mellanstor svensk stad, tätort då. Alltså vilken resurs det finns i äldreomsorgen. Jag tänker så här. Du vet, man organiserade ju om och kommunaliserade mycket för 30 år sedan. Och nu har vi minst vårdplatser i sjukvården i alla jämförbara länder, va? Men det, mycket av den personalen finns ju i kommunerna nu.
Mm.
I den här staden där jag diskuterade med en ansvarig då. En säkerhetssamordnare på socialförvaltningen till och med. Finns det tjänster nu mer? Och hon hade 120 sjuksköterskor. Och det var ju med all personal. Och där är ju de flesta undersköterskor. Så är det ju tusentals, va?
Mm.
Tänk om man skulle börja utbilda. För, alltså vi har ju det här med akut, IVA och så vidare. Det krävs ju hög kompetens där.
Mm.
Men sen finns det ju massa arbete runt omkring. Du måste ju ha kompetensen där, det är det. Men alla behöver ju inte ha den allra högsta kompetensen. Tänk om man började utbilda runt om i landet nu. All den här sjukvårdspersonalen, grundutbildade sjukvårdspersonalen som finns i kommunerna på... Ja, men det vet ju andra kanske bättre än mig, men typ trauma... Köra utbildningspaket på dem och sen kanske man kan varva med praktik för att få upp en kompetens där man har möjlighet att förstärka. Alltså kanske sänka lite inom äldreomsorgen och kunna höja för att det är hur många skadade som helst. Va? Skicka in sån personal som förstärkning helt enkelt.
Mm.
För att stödja den specialutbildade personalen då. Alltså det finns så nu, många sådana här grejer säkert som vi skulle kunna göra som inte... Visst, det kommer att kosta pengar. Men alltså tänk vilken höjning ifrån ett prekärt läge. Ja. Med relativt små insatser då. Och detta är ju för kris också. Det är ju inte tanken att det ska vara... vardagssituation där man har så extremt höga krav på allting och så vidare, va? Men ja, det får mig att tänka på de här fältsjukhusen som skulle bemannas när vi hade 50 stycken där det var veterinärer som var läkare och sånt där då.
Och säkert, alltså, var det så för?
Ja, alltså det var så också, det tror jag inte är en myt, utan men om du tänker, alltså man övade ju på grisar operera för skottskador och sånt, va?
Mm.
För att de är så lika oss.
Just det.
Och sen en veterinär är ju så här att de har ju en unik situation. Det kan man ha som läkare också om folk är medvetslösa och så vidare, va? Men de får ju aldrig någon kommunikation med sina patienter, utan de måste ju vara väldigt duktiga på
just det.
Undersökning och så vidare också då, va? Och det är ju trots allt äggdjur och sånt där, så att ja, det finns ju specialkunskaper och så finns det generella kunskaper.
Det här fick mig att tänka på när min dotter var liten, så trodde hon att veterinär hette veterinär.
Ja.
För man undrade, när blir djuret bättre?
Nej, men jag tycker att hennes, om vi backar till hennes fråga där.
Mm.
Vi vek ut den ganska ordentligt nu. Så är den väldigt relevant. Och det är exakt det hon tar upp där som vi behöver förbereda oss på. Va? Så att ni som sitter i den och liknande. Nu är det bara att trycka på kommunerna. Och gärna med personlig underton alltså. Vill ni att jag ska göra det här, då får ni sköta eran del. Va? För att nu, det går så trögt för de här institutionerna. Och de ska hålla ryggen fria och så vidare. Och jag bara hoppas att det är civilförsvarsministern sa i sitt tal. Att nu måste vi korta ledtiderna. Den som inte börjar nu ligger efter och så vidare. Va? Att vi måste ändra attityd, kultur, ledning. Att nu börjar vi lösa uppgifterna istället för att vara oroliga för att göra fel. Agera. Oh. Det är det som gäller. Så att poliserna får barntillsyn. Att hemvärnsmännen kan åka iväg och lösa sina uppgifter och vad det nu kan vara. Kan vara allt möjligt.
Jag vill säga till mina kompisar också som lyssnar på podden och som har viktigare jobb än mig. Jag kan ta hand om mina barn. Jag tror inte att jag kommer behöva influera så mycket i händelse av kris. Utan då kan jag fokusera på barnpassning.
Folkbilda, Kalle. Folkbilda heter det på svenska.
Absolut. Ja, men tack för din fråga. Det där är ju en svår fråga och jag fick typ liksom lite rys av det där. Vi har hållit på med den här podden i 3 år och på ett sätt är det ju bra att det här, att de här frågorna lyfts upp nu. Att det blir lite mer allmängods. Det är ju positivt. Och det viktigaste med allt det här är ju att vi tänker innan. Att inte vi står där med brallorna nere. Fan Patrik, jag måste sluta. Jag måste åka och hämta en ball till fåren och sen här möte.
Det blir en kortis.
Ja, förlåt alla. Det är som det är. Stort tack för idag Patrik.
Tack Kalle.
Vi har 1 miljard frågor kvar till nästa vecka. Det har vi det att se fram emot. Det blir kul.
Mm.
Hoppas det inte händer något i omvärlden nu bara.
Det gör det hela tiden, Kalle, nu. Oh, det är som... Ja, så är det.
Oh, fan, men, hör du Trumps uttalande i helgen, eller?
Alltså, han är ju... Hur kan man... jag tänker så här, under texten där, just det här att vi ska hjälpas åt allihop och en del kan inte bara rida på andra. Den är väl okej, men som han uttrycker sig, alltså snacka om... han förstör ju...
Ja, det gör han.
Han kan ju säga det att nu måste vi liksom sluta upp och hjälpas åt allihopa för det ser illa ut, va?
Ja, men det har han ju inte i sig.
Nej, jag tror inte han har det.
Nej, jag vet inte vad det betyder. Ja, men man får ju hoppas att det här blir ett litet uppvaknande för oss här i Europa. Att nu jävlar. Man har ju ändå lutat sig mot att storebror från andra sidan Atlanten ska komma om det händer någonting.
Ja, det går att diskutera det där jättemycket faktiskt.
Det ska vi inte göra nu, för nu måste jag åka och hämta min ball.
Ja, men gör det.
Ja, tack för att ni lyssnade allihopa. Ovbutiken.se. Koden är hemberedskap med stort H. Ta hand om varandra, vi hörs om en vecka. Puss och kram, hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.